Den form av bibelutläggning som man brukar när man menar att dånet av en basun är något tyst, den bibelutläggningen är något fruktansvärd. För då kan man göra svart till vitt. Då betyder Bibelns ord egentligen ingenting. Sen fortsätter Jesus från och med 32 versen att komma in på frågan när. När blir det då? Och då heter det där först i vers 32 och 33. Från fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjar att få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren. Vad säger Jesus här? Jo, när vi alltså hör om nöd i världen, krig, hungersnöd, översvämningar, oro, obeständighet, förföljelse, avfall, falsk lära, stora tecken och under bland de falska profeterna, då vet vi att det är nära. Då vet vi det lika visst som när vi ser ett träd, till exempel fikonträdet, knoppas. Då vet vi att sommaren är nära. Vi vet alltså den dag idag är att det är nära. Och vi ser att dessa tecken som Jesus ger, det är inte sådana tecken så att någon ska tänka det är icke nära, det är icke strax. Utan tecknen är av den arten att det kristna i alla tider säger det är strax, det är nära. Tecknen vittnar nämligen om världens fiendskap mot Jesus, världens fiendskap mot det utvalda. Avfallet inom den yttre kyrkan och dess fiendskap mot sanningen. Avfall, falsk lära, obeständighet i yttre riken. En dag så är man en schah, andra dagen så är man störtad. En dag är det lugn och frid och man kan bada i Medelhavet, andra dagen så är det ruiner och lik. Tecknen är många och vi ser att det är nära. Och vi kan också nämna att i biblisk språkbruk så är tiden från Kristi uppståndelse och budskapets utsändande i världen fram till den yttersta dagen är den yttersta tiden. Den yttersta tiden. Hedningarnas tider eller de yttersta dagarna, den yttersta tiden, det är ett och detsamma. En del vill göra något särskilt av fikonträdet och säger, jaha, det är Israel. Och tecknet är alltså, om ni tittar vad som händer i staten Israel. Det är återigen påhittat. Inte ett ord står det om det. Inte ett ord. I parallelltexten så står det Lukas 21:29, se på fikonträdet och på alla andra träd. Hade Jesus varit i Finland istället så hade han kanske sagt, se på björkarna och på alla andra träd. Fikonträdet dominerar där nere. Det är ingen speciell symbolik, det är ingen symbol för staten Israel eller någonting sådant. Det är en inläsning i texten utan någon biblisk grund. Den enda symbol som finns av träd, inte bara inte på staten Israel utan på det sanna Israel, det är olivträdet eller oljeträdet. I vilket hedningarna är inympade, oljeträdet. Och där finns det inte två olika, så att vi dels har då judarna och dels som ett särskilt rike och dels har den kristna kyrkan som ett annat rike, utan det är ett och samma träd, ett och samma rike det är frågan om. Så fortsätter Jesus vers 34 till och med 36. Sannerligen säger jag er, detta släkte ska icke förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom fadern alena. Tid och stund vet vi icke och ska icke spekulera om. Och Jesus säger också att detta släkte inte ska förgås. Och vi har redan citerat Jeremia 31, vers 37 som närmare belyser detta. Ja, så säger Herren, Först när himmelen var där uppmätter ovan och jordens grundvalar utransakade där nere, först då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad de har gjort, säger Herren. Alltså detta släkte, detta släkte ligger något pejorativt, alltså ett domsord, detta onda släkte, detta släkte som är ohörsamt. Det ska likväl finnas kvar. Det blir alltså ingen allmän judeomvändelse. Det ska finnas kvar ända till änden. Men som också texterna lär, icke alla, utan det finns ständigt, hela tiden ändå fram till den yttersta dagen, en kvarleva som ska vända om, ska bli omvänt, en rest. Och så har vi då slutet av detta tal i Markus evangeliums 13 kapitel vers 33-37, där är summan av Jesus slutord: ta er tillvara, vaka, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är huvudsumman av detta. Och slutet av talet enligt Lukas evangelium, verserna 20, kapitel 21, verserna 34-36, är detta: ta er tillvara. Ta er tillvara för omåttlighet, dryckenskap, timliga omsorger. Ja, timliga omsorger. Om vi ska få 5% lönelyft, om vi ska få 6 timmars arbetsdag. Tänk vad det står i centrum, i varje fall i Sverige, jämt och ständigt. Det är löneförhandlingar och det är facket och det är diskussioner. Timliga omsorger sammanfattar det som står i centrum. Men Jesus varnar: ta er tillvara, vaka, ni vet inte när tiden är inne. Frukta för honom som har makt att kasta både kropp och själ i helvetet. Ta er tillvara för omåttlighet, dryckenskap, timliga omsorger. Den dagen kommer så som en snara. Vaka, bed. Bed att ni kan undfly förförelse, falska profeter. Kommer en svår tid. Och vi vet enligt uppenbarelseboken att vedermödan, det är inte någonting i framtiden långt där borta. Vi har sett här att det var först och främst vedermödan i samband med Jerusalems förstöring. Samtidigt är den vedermöda hela tiden. Så att de som står inför tronen och inför lammet, om de står det, de har kommit ut ur den stora vedermödan. Tagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Något annat har vi inte att vänta här i världen. Men mitt i denna vedermöda så har vi frid med Gud. Är vi de lyckligaste av alla människor. Så att det är synd när vi inte är glada. Gläd er i Herren alltid. Åter säger jag er, var glada. Det är en befallning. Om vi förstår vad som väntar oss, det som är mycket bättre att få vara hos Herren för evigt, så har vi alla anledning att vara glada. En liten tid, och ni ser mig inte, Guds riket syns inte. Det ser ut som vi har förlorat. Det ser ut som det är denna världens första som har all makten, han som har denna världen i sitt våld. Men så är det inte. De utvalda ska icke förgås, inte gå under. Och för deras skull ska också Gud begränsa hemsökelsen och vedermödan, läste vi för en stund sedan. Och vi ser slutet av talet i Matteus 24. Det hänvisar till bland annat Noas tid. Vi läser från den 37:e versen. Ty så som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack, män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Då ska 2 män vara tillsammans ute på marken, en ska bli upptagen, en ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn, en ska bli upptagen, en ska lämnas kvar. Vaka för den skull, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni väl, om husbonden visste under vilken nattvakt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstade inte att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, ty en stund då ni inte väntade ska människosonen komma. Vad säger alltså Jesus här? Jo, människor kommer att överraskas precis som på Noas tid. De levde sorglösa i sus och dus och de visste av ingenting. Det kom som snaran kommer alldeles plötsligt och överraskande på en fågel. Så är det. Men så ska det inte vara för er, ni mina lärjungar. Ni ska inte överraskas. Ni vet att det kan komma när som helst. Och ni vakar och beder och längtar efter er förlossning. Och när det dundrar och smäller och är oro. Och när ni tänker, jaha, nu blir det neutronbomb och vetebomb och allt möjligt. Hemskt. Lyft upp era huvuden och nalkas er förlossning. Och är ni så rädda, ni klentrogna. Precis som lärjungarna i båten när vågorna kom oerhört stora. Vi förgås, hjälp oss. Ni klentrogna, ni som har Herren Jesus Kristus. Ni behöver inte vara rädda varken för vågor eller havets stån. Ni behöver inte stå rådlösa och uppgiva andan som hedningarna. Lyft upp era huvuden. Se, nalkas er förlossning. Denna bild av hur det var på Noas tid. Och när det hänvisas till hur två män är tillsammans på marken eller två kvinnor vid kvarnen och mal. Det talar alltså om hur här kommer en delning. En troende, en annan icke. Den som är trogen, den blir mottagen eller upptagen till Herren. Den andra, ja, han lämnas inte kvar för 7 år plus ytterligare 1000 år. Som en del fantiserar om. Men det står ju så tydligt att här handlar det om människosonens tillkommelse eller återkomst. När han kommer för att döma levande och döda. Här är inte frågan om något upptagande i hemlighet. Före något tusenårsrik eller före den yttersta domen. Här är det frågan om Herrens återkomst. Och hur är det möjligt att människor som läser Bibeln och som där dessutom bekänner den lutherska bekännelsen kan föra fram sådana idéer. De har lärt sig i konfirmandläsningen förmodligen Kristi Luthers förklaring till orden om Kristus och hans rike i andra trosartikeln. Så har de sagt, i vilken kristenhet han dagligen och rikligen förlåter mig och alla trogna, alla synder. Och skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda. Samt giva mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Eller som det står direkt i trosbekännelsens ord. Jag tror på kroppens uppståndelse. Och jag tror om Jesus Kristus. Han skall därifrån igenkommande. Vadå? Till något hemligt uppryckande. För att komma tillbaka en gång och två gånger och tre gånger. Nej, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är vår bekännelse. Och den bekännelsen är dragen ut ur Bibeln. Sammanfattar Bibelns undervisning. Återkomsten, den återkomst till dom, till att döma levande och döda. Och den domen, den går rätt igenom till och med arbetslag och släkt. Den följer inte sådana regler. Och vi ska tala om en stund lite närmare om avvikelser här från Bibelns lära. Vi ser alltså att sammanfattningen är detta. Att vi ska vaka, var redo i en stund då ni inte väntar er. Ska människosonen komma. Det är det som är syftet med dessa slutord. Och det är också en undervisning som kommer i fortsättningen. Från, det ska vi inte gå in på nu, men jag nämner det bara kort, att resten av kapitlet, vers 45 till 51, handlar ju om var finner Herren en förståndig tjänare, en trogen tjänare. Så berättas det om den som då inte är trogen, utan han börjar slå sina medtjänare, äter och dricker med dem som är druckna, och han säger: min herre kommer inte så snart. Det är alltså detta som Jesus varnar emot, när man inte vakar och är redo. Och sen i 25 kapitlet kommer då berättelsen om de 10 jungfrurna. 5 förståndiga och 5 oförståndiga. Och syftet där är detsamma: vaken för den skull, ty ni vet inte dagen, ej heller stunden. Och därefter så fortsätter Jesus. Han håller en lång tal här. Det går i ett. Och så talar han om vad vi ska göra nu i vår vaka och väntan. Och då säger han ungefär detsamma som Luther säger: plantera du ditt plommonträd. Du ska inte vaka på det sättet att du sätter dig sysslolös och inte sköter din kallelse som mor eller far eller tjänare. Utan du ska sköta troget ditt kall. Om du så vet att Jesus kommer om en halvtimme, så diska färdigt. Inget svärmeri. Och här så säger då Jesus att man ska icke göra som den här som säger: jag vet att du är en sträng herre, så jag bara satt där, gjorde ingenting med det jag hade fått, och här har du det nu. Du onde och late tjänare. Du skulle göra som den som hade fått 5. Han arbetade med det. Han förvaltade den gåva han hade fått, så det blev ytterligare 5. Och den som hade fått 2, han arbetade, förvaltade rätt och får beröm och pris av Herren när han kommer åter. Men den som var en svärmare som bara satt där och inte gjorde någonting: jag vet att du är sträng, du kommer nog snart. Du onde och late tjänare. Alltså denna Jesu undervisning om att vi ska vara vaksamma och beredda, ta oss till vara, han kommer snart, ska inte leda oss till ett svärmeri där vi föraktar de gåvor och uppgifter som Herren har givit åt oss, utan de ska vi bruka troget. Och även om han kommer strax, så ska vi arbeta vidare. Vi kan inte göra oss till. Vi blir inte mer mottagliga om vi plötsligt slutar att arbeta, tar på oss slips och kammar oss, och så står vi i vakt i 2 timmar. Utan vi kan lugnt i den smuts vi står i arbeta vidare troget i den uppgift vi har. Och när han kommer och vi ser tecknet och vi hör det, så lyft upp era huvuden, ty då nalkas er förlossning. Ja, detta var vad jag ville säga som inledning och som en viktig bakgrund. En hastig utläggning av Matteus 24 kapitel. Det är den text som ofta missbrukas på olika sätt. Och nu går vi då vidare och ser vad det är som föres fram på olika håll. Och här finns det så oerhört mycket, så att här måste jag hoppa lite grann. Och ifall tiden kommer att medge det, så kommer jag kanske att gå tillbaka och ta med lite mera. Det har spridits. Jag vet inte så mycket här, men och just era kretsar, men på olika håll inom väckelserörelserna, en rad böcker som icke lär bibliskt om tidens tecken, icke lär bibliskt om Kristi återkomst. Och det är inte alls underligt att det råder så stor förvirring. Och det är ganska betecknande för inom den pietistiska väckelsen att det har kommit in en rad spekulationer om den yttersta tiden som icke är bibliska. Och det mesta kretsar kring att det ska bli ett jordes tusenårsrike, och att Kristus ska komma tillbaka inte bara en gång, utan flera gånger. En bok som har spelat en viss roll, åtminstone i Sverige, det är Ellen Engströms bok Det yttersta tingen. Och den sprides av fromma och gammalkyrkliga kretsar. Och där drivs många märkliga läror. Engström, han var ju en i många stycken god lärare. Och det är på det viset att, och det gör det hela besvärligare för de kristna, att det är många lärare som i många stycken är goda, fromma, duktiga lärare, som sen på några punkter lär falskt och som därför blir trodda också när de lär falskt. Engström, han säger till exempel så här: skriften talar om en dubbel Kristi återkomst, en första och en andra. Jag ställer frågan till er, till ni ska få frågestund sen: var då? Nej, inte någonstans läres det. Men ändå säger Engström det. Nej, skriften lär därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är apostolikums sammanfattning, och den är dragen ut ur Bibeln. Vidare så lär Engström att antikrist, det ska vara någon politisk person som ska komma i sluttiden och som vi ska vänta på. Men så lär inte en bibeltrogen lutheran. Varför inte det? Jo, därför att han läser Guds ord och han ser att Bibeln talar först ju om många vedersakare eller antikrister, alltså människor som går emot Kristus, går emot rättfärdiggörelsen, går emot Guds ord. Men Bibeln lär också om en särskild antikrist, och grundstället för den undervisningen är ju andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Jag tror vi måste slå upp det, eftersom detta med antikrist har blivit ett av tecknen. Jag kanske först ska säga hur man ofta lär. Man säger så här att det har kommit en ny lärare, den har inte Engström exakt den, men en som är vanlig i vår tid. Den uppfanns av en kvinna i mitten på 1800-talet som påstod sig att hon hade säkra uppenbarelser och profetior. Och så profeterade hon om att det skulle bli på det sättet att den 69:e årsveckan, den går fram till Kristus och hans fullbordan av försoningen. Men sen blir det ett oerhört hopp ändå fram till efter uppryckandet. Och mellan den tiden, mellan Kristi verk här på jorden och det så kallade bortryckandet i höjden, det är kyrkans tid. Det är en parentes. Det är någonting som inte var avsett. Det är ett olycksfall i arbetet. Inte ett ord står det om den kristna kyrkan i Gamla testamentet, sa hon. Utan allt som där står, det syftar på det verkliga, kroppsliga Israel. Och löftena gäller det. Den israelitiska teokratin, eller statskyrkan, eller nationen. Och Jesus hade för avsikt när han kom att ge denna kyrka en fullbordan på det sättet att han nu blev dess konung i ett jordiskt tusenårsrike. Men judarna förstod inte det här utan avvisade honom, och så misslyckades Jesus. Hans planer gick om intet, och då fick han lov att ändra på sina avsikter och istället uppskjuta det här med det jordiska Israelsriket till sin återkomst. Och så inrättade han som en parentes det här med kyrkan. Ingen människa visste något om det. Den första som uppenbarade det här med kyrkan och dess tid emellan, det är Paulus, sa hon. Och då kommer alltså den 70:e och sista årsveckan, den kommer alltså långt, långt efter den 69:e. Det blir ett stort gap där. Och så sa hon det, att först då så kommer Kristus tillbaka, och så osynligt så tar han alla troende, rycker upp dem bort ifrån jorden. Och när alla troende försvinner härifrån, och därmed också då den helige ande finns inte kvar, då får ondskan fritt spelrum. Och då kommer den 70:e veckan som är då 7 år, och det är då antikristtid. Då är det en verklig potentat av Hitlerklass ungefär som kommer att härja mycket svårt i 7 år. Och det är sånt, det är den stora vedermödan. Men de kristna, de kan hoppas på att slippa den. Alltså att komma med i det här uppryckandet strax dessförinnan. Och de är bortryckta då. Men sen under den här vedermödan så blir det alltså allt detta svåra och hemska. Men sen kommer Kristus igen och krossar antikrist. Och så sa hon det då, att när Bibeln säger Herren Jesu dag, ja, då syftar det på den här hemliga bortryckandet. Och när det står i Bibeln Herrens dag, vilket är samma sak, då sa hon, nej, det är inte samma sak, utan det är när Jesus kommer och dödar antikrist. Och då är antikrist och den stora vedermödans tid slut, och då inrättar Jesus med sina heliga just det som han hade tänkt från början. Det jordiska tusenårsriket, där han sitter som president i Jerusalem. Så blir 1000 år. Och sen där på slutet så kommer i alla fall en del som har varit lojala och fromma, men bara på ytan och av tvång under tusenårsriket. De kommer att visa sitt rätta ansikte och göra ett sista uppror. Och då blir, och sen kommer då också det att slås ned. Det är ungefär gången. De här tankarna upptog sedan i en kyrka som brukar kallas för Irving's Church, efter predikanten som heter Irving. Och sen togs det över av en herre som heter Darby. Och därför kallar man den här läran för Darbyismen. Men den har också fått namnet dispensationalism. Jag vet inte vad man ska kalla det på svenska. Dispensationalismen. Alltså detta att man delar in tiden från Adam till den yttersta dagen i en rad dispensations, eller speciella förbund. Om man räknar om åtminstone 7 eller kanske flera sådana där skeden, speciella skeden då Gud handlar efter vissa bestämda regler. Ja, det här är mycket vanligt. Det här sprids nu överallt i världen mer och mer. Denna darbyism, den kom framför allt in i en bibelutgåva som heter Scofield Reference Bible, som jag hoppas att ingen av er köper. Om ni har den, så kasta bort den. Där har man fört in i själva bibeltexten och marginalerna hela det här systemet, och plottrar sönder och fördärvar den bibliska texten, så att människor som följer det här, de blir alldeles förvridna, förvillade. Scofield Reference Bible. Hela detta system har sedan gått in i ett mycket stort institut som heter Moody Bible Institute i Chicago, för att nämna ett exempel. Och dit åker naturligt våra fromma lutherska pojkar och flickor från Norge. Jag vet inte om de åker härifrån och hälsar på där ibland. Så kommer de hem naturligtvis uppfyllda av mycket av det här. Den här läran, den är alltså upphittad, och vi ska strax se hur tokigt det är. Den kallas för, ja, vad ska vi säga på svenska? Det är alltså frågan om, man kallar det för premillennialister till att börja med. Det vill säga att Kristus kommer tillbaka först en gång före tusenårsriket. Och så kommer så småningom tusenårsriket. Sen kommer han igen. Och vidare så kallar man dem för pre-tribulationists. Vänta, nu får vi se. Jo, just det, man rycks upp alltså före tribulation, före vedermödan. Men den här Engström som jag nu började med, han är post-tribulationist. Han menar att ändå vedermödan kommer före Kristi första återkomst. Och så långt är det ju rätt, att vedermödan, den är här i världen, och den är före Kristi återkomst. De som står inför tronen har kommit ur vedermödan. Men han har i alla fall den här tanken på en framtida antikrist som ska komma, ungefär på samma sätt som darbyisterna. Han säger den store siste personliga antikrist ska uppträda närmast före Jesu första återkomst. Låt mig då bara ge ett vittnesbörd om vad som är den bibeltrogna lutherska uppfattningen om denne särskilde antikrist. Det vet alla som har läst de lutherska bekännelseskrifterna. Det är påveämbetet. Det är en antikrist som inte bara är begränsad till en persons livstid, utan det är en som är där hela tiden, så länge alltså själva ämbetet finns där. Påvestolen, den är densamma, oavsett om det är en mycket rar och trevlig påve eller en osympatisk en som sitter på stolen. Det är alltså hans ämbete, hans uppdrag, själva institutionen, själva hans lära, som man har att företräda i sitt ämbete. Hur kan man säga någonting sådant? Jo, grundstället är andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Och där så står det ju så här i fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Och hur vi ska församlas till honom ber vi er, kära bröder, att ni inte vare sig genom någon andingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan var för handen, bör man översätta, eller har kommit. Alltså församlingen i Thessalonika, de hade varit så ivriga, och det hade uppträtt sådana som sa: jag har anden och jag vet, och nu har redan återkomsten kommit. Nu är redan Herrens tillkommelses dag här. Och en del hade tydligen sagt: jo, men det har jag hört apostlarna sagt det där. Jag vet faktiskt att när han var där borta på den där syföreningen, då sa han så. Och så har man hänvisat till något ord från apostlarna. Och nu skriver aposteln och så säger han: nej, ni ska inte lyssna på såna här andeuppenbarare. Och inte tro när de säger att det är någonting som härstammar från oss. Det är inte så. Låt ingen bedra er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och laglösheten människa fördärvets man ha varit rätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter, allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och förger sig vara Gud. Jag hinner inte gå in på allt här nu, men titta bara på detta. Det är ingen politisk först i första hand, utan han tar sitt säte i Guds tempel. Han finns mitt i den yttre kristenheten, till namnet kristna denominationen. Där är han i Guds tempel, alltså mitt i kristenheten. Han framträder som en kristen och han föreger sig vara Gud. Påveämbetet föreger sig nämligen vara Gud när ämbetet talar. Eller som det heter officiellt, när påven talar utifrån sitt ämbete, ex cathedra, då är det Gud som har talat. Vad det är, då är det Gud som har talat. Och ingen kan bli salig som inte lyder påven. Om påven säger att man måste tro att jungfru Maria har farit upp till himmelen och att hon inte hade någon synd, var obefläckat avlad. Om någon säger: ja, men det kan jag inte se, står i Bibeln, det kan jag inte tro, då kan du inte bli salig. Påveämbetet har gjort sig till Gud och sitter i Guds tempel, mitt i kristenheten. Den största delen av kristenheten är den romersk-katolska. Och det står vidare om denne att han är mot rättfärdigheten. Han är laglöshetens människa. Anomia står det nu återigen. Syndens man. Och det enda ämbete som officiellt här i världen har trätt fram mitt i Guds tempel och talat ex cathedra och sagt: den som tror att man kommer till himmelen på grundval av Kristi ställföreträdande gottgörelse, satisfactio vicaria, han är förbannad. Anatema. Det är den romerska kyrkans officiella lära. Det vill säga det som är själva grundvalen för kristendomen. utan satisfactio vicaria, utan förtröstan på Kristi ställföreträdande gottgörelse, finns det inget liv, finns det inget hopp, finns det inget frid, finns det ingen troende. Det är själva grundvalen. Och ni har sett hur denna antikristlära har spritt sig. Jag vet inte om ni får höra i andakter här i Finland om Kristi ställföreträdande gottgörelse. I Sverige hör vi det aldrig. Man talar om allt möjligt annat. Man vet inte vad det är frågan om. Och man behöver inte någon gottgörelse. Den ska man försöka greja själv. På grundval av detta ställe så hävdar alltså den lutherska kyrkan. Och ingen kan säga så här i sina stadgar, att vi omfattar de lutherska bekännelseskrifterna därför att det är den bibliska läran, och samtidigt säga antikrist, det är kanske Napoleon eller Hitler eller Stalin eller Kissinger eller Sadat eller någon. Utan han måste säga det är påveämbetet. Hur rar och älskvärd och snäll påven i sin person kan vara, i hans ämbete, det ämbete han bekläder, antikrists ämbete. Det är den lutherska läran. Den grundar sig, har grundstället Cedes doktrine, andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Det finns mycket mer att säga om detta, men jag får ta det här kort. Det har gått 37 minuter 46 sekunder. Så här säger sedan då Engström, att för det första så kommer då Jesus kommer han för att nedslå antikrist. Och vidare, för det andra så kommer han för att rycka upp sin brudgum, sin församling. Och för det tredje så kommer han för att upprätta det utlovade tusenårsriket på jorden. Och då är alltså de kristna enligt Engström, de är bortryckta, de är inte där. Och som stöd för detta att bruden ska ryckas upp före tusenårsriket och före Kristi återkomst till domen, så hänvisar han till Matteus 24, 31, 40 och 41. Det är alltså det vi nyss har läst, som vi ser handlar om den yttersta dagens tillkommelse. Och här har han kommit i strid med Ole Hallesby i Norge, som också är kiliast eller tror på tusenårsrike och har många märkliga uppfattningar. Men han ser ändå det att Matteus 24, 27-31, det handlar om den yttersta dagen. Så talar Engström vidare om den stora vedermödan. Och då säger han att det är alltså någonting som hör ihop först och främst med den antikristiska världsmakten. Medan ju den bibliska läran är att den största av alla vedermödorna, det har vi läst om, det var i Jerusalems förstöring. Och sen lever vi i en vedermöda hela tiden, ändå fram till den yttersta dagen. Och det ska inte bli bättre och bättre dag för dag, utan avfallet tilltar och kärleken hos de flesta kallnar. Vidare så har han den här missuppfattningen om Uppenbarelseboken 20, som är så vanlig. Ni som läser sändebudet har fått en god utläggning där av professor Becker, och han visar bland annat att man får inte läsa in i Uppenbarelseboken 20 någonting som icke står där. Där talas det om den första uppståndelsen, och då menar Engström och många andra att det ska ske alltså två uppståndelser. Dels en uppståndelse av alla troende vid detta hemliga uppryckande, när Jesus kommer tillbaka för att rycka upp sin brud, och sen ska han slå ner antikrist, om man nu tar i den ordningen, och sen upprätta tusenårsrike. och sen kommer en allmän uppståndelse först långt därefter. Så lär man. Men så lär inte Bibeln. Och så har ni inte heller lärt er, om ni har, som jag citerade förut, läst katekesen. Vi tror på kroppens uppståndelse. Vi tror att Kristus ska på den yttersta dagen uppväcka mig, säger vi ju. Vi säger inte så här: jag tror att Kristus ska uppväcka mig och alla troende 1007 år före den yttersta dagen, och först därefter alla andra. Nej, vi tror att han ska uppväcka mig och alla andra, också de onda, som ska dömas till helvetet på den yttersta dagen. Och detta vet vi därför att Guds ord är sant. Och slår vi upp Johannes 6:e kapitel, så ser vi där att det inte talas om skilda uppståndelser, utan där står det i verserna 39 och 40: och detta är dens vilja som har sänt mig, att jag icke ska låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag ska låta dem uppstå. När då? På den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Alltså, det talas inte om något det troendes uppståndelse före den yttersta dagen, utan på den yttersta dagen ska de stå upp, deras kroppar. Men vad menas då, kan man ju fråga sig, med den första uppståndelsen? Jo, det har samma apostel som har tecknat ned uppenbarelseboken, tecknat ner i sitt evangelium. Där talar han om en verklig uppståndelse, när en människa genom evangelium blir född på nytt. Varför är det en uppståndelse? Jo, det vet varje lutheran som bekänner att den som icke är född på nytt eller troende är död, andligt död. Den vet att man uppväcks till liv, eller står upp till liv, genom människosonens röst, hans inbjudan, hans evangelium. Det väcker till liv, precis som flickor och pojkar och Lazarus och andra uppväcktes genom Herrens ord. Och det står också om detta i Johannes evangeliets 5:e kapitel, från den 25:e versen: sannerligen, sannerligen säger jag er, den stund kommer, ja, den är redan inne. Det är alltså inte någonting som bara hör framtiden till. Den är redan inne här och nu, då de döda ska höra Guds sons röst, och det som höra den ska bli levande. Det är den första uppståndelsen. Genom evangeliets ord, genom Guds sons röst, uppväcktes en andligt död människa. Vi var döda i överträdelser och synder, säger aposteln. Vi uppväcktes till liv genom evangelium. I Kolosserbrevet används direkt ordet uppståndelse om denna sak, om den nya födelsen. Och i samma sammanhang fortsätter Jesus och talar om den uppståndelse som sker på den yttersta dagen. Han fortsätter: till så som fadern har liv i sig själv, så har han också givit sonen att ha liv i sig själv. Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Förundren er inte över detta, tills den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort vad gott där ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont där ska uppstå till dom. Där är alltså uppståndelsen, där alla ska stå upp. Men den första uppståndelsen, den omfattar inte alla, utan bara de som genom evangelium blir uppväckta från död till liv, från andligt död till andligt liv, blir födda på nytt. Och så heter det ju uppenbarelseboken att de är saliga som har del i denna uppståndelse, det vill säga är födda på nytt. Och över dem så har den andra döden ingen makt, alltså den eviga domen i den brinnande sjön. Den blir inte för dem. De lever redan och regerar med Kristus i och med att de är födda på nytt. Och de ska fortsätta med Kristus all evighet. Nu måste jag sluta, för nu har jag glömt att titta på klockan. 45 och 45.